Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Best Minds: A Story of Friendship Madness. And the Tragedy of Good Intentions är en memoar av Jonathan Rosen och samtidigt en bred samhällsanalys om svår psykisk sjukdom, vänskap och ansvar. Boken utgår från Rosens livslånga relation med barndomsvännen Mikael Laudor, vars lovande akademiska bana först såg ut som en amerikansk framgångssaga, men som kom brytas av svår schizofreni och en dödlig våldshandling. Rosen använder den personliga historien för att undersöka hur amerikansk psykiatrisk vård har förändrats över tid, särskilt efter avinstitutionaliseringen och skiftet mot öppenvård och lokalsamhällesbaserad behandling. Resultatet är en bok som inte bara berättar om en tragedi utan också granskar hur goda avsikter, sociala ideal och institutionella brister kan samverka på ett förödande sätt. Den passar läsare som vill förstå psykisk ohälsa i ett större historiskt och kulturellt sammanhang. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, vänskapen mellan Jonathan Rosen och Mikael Laudor som bokens känslomässiga kärna. Boken bygger på en ovanligt stark personlig utgångspunkt, nämligen Rosens barndomsvänskap med Mikael Laudor. Det är inte en neutral biografi utan en berättelse där författaren själv står mitt i skeendet och måste tolka minnen, skuld och lojalitet i efterhand. Den relationen ger boken dess mänskliga tyngd eftersom tragedin inte presenteras som ett avlägset fall utan som ett livsöde som formats av nära band, rivalitet och beundran. Rosen visar hur en vänskap kan rymma både närhet och avstånd och hur svårt det är att förstå en person som gradvis förlorar kontakt med verkligheten. Det gör också att läsaren ser psykisk sjukdom inte bara som en medicinsk fråga utan som något som påverkar familj, vänner och identitet. I svensk kontext går det att jämföra med hur man ibland talar om att stödet kring personer med allvarlig psykisk ohälsa ofta faller mellan stolarna. Där de närstående förväntas bära mycket av ansvaret utan att ha tillräckliga verktyg. För det andra, schizofreni skildrad som både medicinsk realitet och livslång social kris. En av bokens viktigaste styrkor är att den behandlar schizofreni som mer än en diagnos. Rosen beskriver inte sjukdomen som en dramatisk etikett, utan som ett tillstånd som förändrar vardag, relationer, möjligheter och självbild över tid. Det centrala är att sjukdomen kan vara intermittently, svårtolkad och oförutsägbar, vilket gör den särskilt svår för både anhöriga och vårdsystem att hantera. Boken visar hur en person kan fungera imponerande väl under vissa perioder, för att sedan återigen bryta samman. Därför blir det också tydligt varför enkla berättelser om att någon antingen är frisk eller sjuk inte räcker. Rosen försöker förstå hur omgivningen reagerade, vad som missades och hur en så komplex sjukdom ofta leder till förenklade förklaringar i efterhand. För läsaren ger detta en mer realistisk bild av allvarlig psykisk sjukdom än vad många skildringar gör, eftersom fokus ligger på långvarig sårbarhet. Inte bara på en enskild dramatisk händelse. För det tredje, från asylvård till öppenvård och de oavsiktliga följderna av reform. Boken är också en historisk genomgång av den amerikanska psykiatrins utveckling, särskilt skiftet från stora institutioner till mer decentraliserad vård. Rosen visar att reformer som var välmenande, ofta nödvändiga, samtidigt skapade nya problem när de genomfördes utan tillräckliga resurser. Avinstitutionaliseringen byggde på en idé om att människor skulle behandlas mer humant i samhället, men i praktiken lämnades många med svåra tillstånd utan stabilvård. Kontinuitet eller fungerande skyddsnät. Det här är inte bara ett amerikanskt problem utan väcker frågor som också känns igen i Sverige, där psykiatrin under lång tid har kämpat med brist på platser, samordning och långsiktig uppföljning. Rosen är särskilt intresserad av glappet mellan ideal och verklighet, där politiska reformer kan låta progressiva men ändå misslyckas om samhället inte erbjuder faktisk kapacitet. Den dimensionen gör boken mer än en personlig tragedi. Den blir en studie i hur vårt system formas av idéer som inte alltid håller när de möter svår verklighet. För det fjärde, den sociala berättelsen om framgång, geni och det amerikanska lyckolöftet, Mikael Lauders liv, skildras först som en klassisk berättelse om begåvning och social rörlighet. Han framstår som briljant, ambitiös och på väg mot en lysande karriär, vilket gör hans fall desto mer uppmärksammat och svårbegripligt. Rosen granskar hur samhället gärna vill se tydliga framgångsberättelser, särskilt när de passar in i ett ideal om hårt arbete, utbildning och återhämtning. Men boken visar också att sådana berättelser kan bli farliga när de döljer sjukdomens verkliga omfattning. Laudors offentliga bild, som framgångsrik Yale-student och framtida jurist, kom att stå i skarp kontrast till den faktiska instabilitet som utvecklades bakom kulisserna. Det blir en kritik av hur medier, institutioner och publik ibland föredrar en berättelse om triumf framför en mer obekväm och osäker verklighet. För en svensk läsare är detta intressant eftersom även här finns en tendens att hylla utbildningsresor och individuella genombrott. Samtidigt som långvarig sårbarhet ofta blir mindre synlig och mindre berättigad i offentligheten. Slutligen, en bok om sorg, skuld och vad goda avsikter inte kan lösa. Det som gör The Best Minds särskilt stark är att den hela tiden återvänder till frågan om ansvar. Rosen skriver inte för att förenkla eller döma, utan för att förstå hur människor kan mena väl och ändå bidra till katastrofala följder genom passivitet. Felbedömningar eller systemtro. Titeln pekar på just detta, att även de bästa avsikterna inte räcker när sjukdom, institutioner och mänsklig begränsning kolliderar. Boken undersöker också författarens egen roll och hur minne, lojalitet och efterklokhet formar hans tolkning av det som hände. Det ger texten en ovanlig etisk komplexitet eftersom den inte erbjuder en snabb moralisk slutsats. Istället tvingas läsaren leva med flera sanningar samtidigt, att någon kan vara älskad, begåvad, sjuk och farlig på en och samma gång. Det är just detta som skiljer boken från många andra memoarer om mental ohälsa. Den är lika mycket en undersökning av moralisk osäkerhet som en skildring av tragedi. Sammanfattningsvis, The Best Minds passar särskilt bra för läsare som vill ha en memoar med större samhällelig räckvidd, inte bara en personlig berättelse om sorg. Den är relevant för den som intresserar sig för psykisk ohälsa, psykiatrins historia, utbildningsmiljöer och hur offentliga ideal påverkar verkliga människors liv. För professionella inom vård, socialt arbete, juridik eller utbildning ger boken värdefulla perspektiv på hur svårt det är att skapa system som både är humana och fungerande. För allmänläsaren erbjuder den en ovanligt tydlig kombination av närhet och analys, där en enskild vänskapsrelation används för att belysa större strukturella frågor. Det som särskiljer boken från många liknande verk är att den inte nöjer sig med att berätta om ett tragiskt öde. Den undersöker också varför tragiken blev möjlig, hur samhälleliga reformer kan få oväntade konsekvenser och varför god vilja inte automatiskt leder till goda resultat. Det gör boken både intellektuellt utmanande och emotionellt stark. Om du vill stödja Jonathan Rosen, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!